Jaha, då var vi här igen.
Ja, det var vi.
10-talets julkalendrar. Och jag måste ju bara fråga här då. Mm. Om du själv hade sett de här två kalendrarna, alltså Tjuvarnas jul och Tusen års julafton, mm, som liten, vilken tror du att du hade tyckt om bäst då?
Nej, jag tror jag hade tyckt om båda två rätt så lika. Kanske lite mer åt Tjuvarnas jul. Ja, men jag vet faktiskt inte, för jag har alltid varit väldigt, väldigt historieintresserad, och det är kanske därför också min lite så här förkärlek till just Tusen års julafton ligger. Att jag tycker att sånt är roligt och underhållande och har alltid gjort.
Det är ju rimligt. Jag menar, det är ju väldigt subjektivt allt vad julkalendrar och preferenser innebär.
Ja, absolut.
Jag, som bekant så är jag en sucker för en bra story. Och om inte annat så kan jag ju säga att Tjuvarnas jul levererar på det. Om det är någon nu som sitter och lyssnar på det här och bara säger, ja men Tjuvarnas jul, jag var för gammal för det. Gå och kolla på den igen. För fan, gå och kolla på den. Den finns på... Den finns i alla fall på SVT som man kan gå och titta.
I deras öppna
arkiv. I SVTs öppna arkiv. Där finns de allra flesta julkalendrar. Till era nostalgiska behov, begär och behag.
Ja, förutom då Tusen år till julafton.
Förutom det. Och jag kan väl inte säga att jag... Alltså, ja, vi kom ju in på det här lite innan vi satt oss och spelade in. Mm. Men det är ju få julkalendrar som jag har sett de senaste så här 12 åren, eller vad det blir nu när vi kollar igenom den här listan.
Ja, jo.
Men de få som faktiskt har, som jag har sett, alltså igenom, det var ändå de som fångade mitt intresse från första avsnittet. Och den listan må vara kort, men den är kvalitativ.
Mm. Jag har faktiskt inte sett en hel julkalender förutom Tusen års julafton under nästan hela detta årtiondet som vi diskuterar just nu. Jag har sett lösryckta avsnitt till och från och liksom början, slutet, några i mitten. Men inget så här verkligen lyckats följa.
Ska vi beta av dem som vi i alla fall känner att vi har något att prata om? Så,
absolut, det tycker jag.
Kan vi väl börja då? 2010 kom Hotell Gyllene Knorren.
Yes.
Vad minns du något av den?
Nej, jag minns inte jättemycket om den. Det enda jag försöker figurera ut just nu är om den kom före serien Gyllene Knorren eller efter. För jag vet att vi har diskuterat detta innan, för Hotell Gyllene Knorren har för mig var ju ett sommarlovsprogram också.
Nu tror jag du åker slalom i puckelpisten här. Nej, men det tror jag väl ändå inte att den har varit. Tänker du på typ
jag tänker på Bade Båda Bo.
Ja, det var det jag tänkte säga. Det var väl det, och de hade ju samma där, för det är ju den här inspelningsplatsen i Växjö som de har haft.
Yep.
Men den här är inte inspelad där, så mycket har jag väl ändå koll på. Jag tror att jag har sett något så här behind the scenes när den julkalendern kom, och det är liksom inspelat här mitt i stan, fast typ bland tre träd som står i någon park där.
Jo, men det kan
stämma. Så det är väl det. Men nej, jag tror inte att... Eller ja, det kan jag nog säga med stor säkerhet att det inte har varit ett sommarlovsprogram i alla fall.
Nej, det är det inte. Det är jag som blandar ihop det med någonting annat. Det vill säga, och det visar väl också på hur mycket jag faktiskt har sett av Gyllene Knorren.
Ja, för den har jag inte heller sådär stenbra koll på. Jag kan inte säga att jag minns särskilt mycket om den. Jag vet att jag såg ett par avsnitt, och det enda som jag kommer ihåg är att... Vanna Rosenberg är med där. För det var ett skämt nämligen som jag tror hade gått över väldigt mångas huvud, framförallt om man var ung och kollade på det här. Hon spelar då en reporter som kommer till det här hotellet och liksom ska kolla läget, se hur det är där, liksom så här, lite undercover. Och hennes karaktärens namn då är reporten Wallraff.
Mm.
Och jag antar att du har koll på vad Wallraff är för något.
Ja, men vi kan låtsas som att jag inte har det för lyssnarnas skull.
Wallraff är... Ja, nu hade jag inte behövt sitta här och förklara det. Nej, men att Wallraffa är i stort sett att infiltrera någonting, eller ja, det är kanske att ta i också, men att utge sig för att vara en annan person i ett sammanhang för att göra ett reportage. Så det är väl lite så här, vad kan man kalla det? Ja, men lite undercover.
Ja.
Inom liksom journalistiken.
Så det är ett inside-skämt för...
Ja, men det är så här, det var en liten kul detalj som fastnade på minnet att... och sen när hon ska checka in på hotellet så ändrar hon sitt efternamn till att det blir Wallraff istället.
Mm-hmm.
Och det var så här, ja men det är ett sånt skämt som barnen inte skulle fatta med allra största sannolikhet. Men ändå så här, schysst någon mot dem. Vuxna som sitter och kollar bara så att ja. Aha, okej, okay, nu är jag med. Nu kommer säkert någon kommentera om att Wallraff innebär det här. Men principen är densamma. Det handlar om att göra ett reportage och inte avslöja vem man är. Eller liksom faktum att man gör ett reportage.
Yeah.
Eller vad det nu kan vara.
Yes.
Ja, och det var ungefär det jag minns av det. Den julkalendern. Men året efter då.
Där har
Tjuvarnas jul.
Ja,
oh my goodness. My goodness. Älskar jag den här kalendern eller älskar jag den här kalendern?
Ja.
Utspelar sig som sagt på 1800-talet. Du har Gustav Hammarsten som huvudkaraktär och Thea Stjärne som den 8-årige Charlie.
Mm.
Och den här julkalendern är... Det var också en sån där som jag såg ett avsnitt och så var jag ganska direkt så att det här kommer bli bra.
Mm.
Det här kommer bli en bra kalender. De vet vad de håller på med. De vet hur de berättar en intressant historia. Och du har ju ganska många kända ansikten i den här julkalendern. Du har Elisabeth Karlsson som gör sin tredje julkalender. Hon gjorde ju då Disedotter och Sjömansmöss.
Ja.
Och ytterligare en som jag just nu glömmer bort.
Ja, det gör jag
med. En decemberdröm.
Aha. Det var därför vi glömde 2000. Bort den.
Det var därför det var 2005. Jag kommer inte ihåg vad hon spelar för karaktär där, men jag tar för givet att hon var med. Jo, hon var ju morsan.
Ja.
Slog mig nu.
Alltså, det jag tyckte var lite roligt med det lilla jag såg utav Tjuvarnas jul, det var att man kunde känna igen lite utav kulisserna och platserna de spelade in på, för de använde sig ju utav Skansen rätt så flitigt när de spelade in många scener.
Just det. Jag har jättedålig koll på Skansen. Jag har varit där en gång, då var jag typ 4 tror jag.
Ja, jag har varit där någon få gånger också. Men det är liksom så här, man kan känna igen det för man har sett det i andra sammanhang och liknande.
Mm, mm. Och ja, men som sagt, verkligen en julkalender. Och den hamrar ju hem det här kapitalism dåligt.
Är detta ett återkommande tema?
Väldigt återkommande tema i en del julkalendrar. Men, och det finns en annan grej som jag tänkte på nu när jag satt och kollade på den här.
Mm.
Är just porträtteringen av samhällets, eller lagens långa arm.
Mm.
För det är ju allt för ofta som just poliser porträtteras ur en ganska så här negativ vinkel när det kommer till såna här saker. Barnprogram framförallt. Och jag tror inte det här är den första julkalendern som polisen ses som antingen inkompetent eller ond. Vilket är typ så här vuxna i ett nötskal när det kommer till julkalendrar.
Ja, jo.
Så det är väl en av de där så här negativa grejerna som är i den här kalendern. De är liksom, antingen är poliserna, ja som sagt, inte de absolut snällaste. Eller så är de lite så här comic relief.
Ja, de är inte de smartaste heller. Det är väldigt mycket klick och klang över dem.
Ja, precis. Det är ganska återkommande där. Mm. Men en annan grej som är just med den här julkalendern är ju att det finns två väldigt lika och samtidigt väldigt olika antagonister, om man inte vill vara riktigt så här högintellektuell och säga att typ då girighet är den riktiga skurken i det här dramat. Men du har ju då klappsnapparnas Madame Bouvén, ytterligare ett genialiskt efternamn.
Ja, jag skulle precis anmärka på det, för det går lite i samma anda som vår förra julkalender med den undersökande reportern.
Precis. Och och som porträtteras då av Siv Karlsson, som många säkert då känner igen från vad heter de? Nu hörde jag på att säga något helt annat. Men Vallarnas teatrar, deras jäkelskaps farser och dylikt då med Stefan och Christer.
Yes.
Och en hel del andra så här. Ja, vilka mer har man där? Man har Claes Månsson med på ett hörn som vidrig, vedervärdig barnhemsföreståndare. Mm. Och en hel del andra okända ansikten förvisso.
Är inte Morgan Alling också inblandad där på något sätt?
Inte som skådespelare.
Nej, okej. Det var det någon annan jag tänker på.
Ja, så du har som sagt, så du har lite olika bad guys där. Men som sagt, du har ju Madame Bouvén och sen har du ju då det finns ju ett stort varuhus då i stan som man ska slå en kupp mot, som drivs av en riktigt vedervärdig direktörska som minst lika girig som Madame Bouvén, men tar till liksom ännu värre men för att få sin förmögenhet. Och ja, jag skulle kunna sitta och prata om den här hur länge som helst.
Men innan vi lämnar den då, jag har bara en fråga till dig. För att kolla överens om du fick samma feeling som jag fick när de i alla fall planerade den här stöten och lite saker kring det. Fick du också lite så här Jönssonligan-vibbar? Eller var det bara jag?
Det var nog bara du.
Nej, det måste det vara. Det är jag som saknar de gamla Jönssonligan-filmerna.
Du så fast i det förgångna så. 2012.
Yes.
Mysteriet på Greveholm får en uppföljare. Nu höll du på att hoppa ett år där.
Ja, det gjorde jag.
Märkte jag. Men ja, efterlängtad uppföljare till Greveholm. Frågetecken. Kanske inte så eftertraktad, vad vet jag.
Alltså, folk var ju glada för att det skulle komma en uppföljare. Sen så vad resultatet blev, vi gjorde kanske inte folk så jätteglada.
Nej, den är ju betydligt mer i sin tid än vad en renrakad uppföljare hade varit. Ja. Kanske. Den här utspelar ju sig då på samma plats, Greveholms slott då, det säger ju titeln. Och den här kommer då alltså, hur många år efter är det? Typ så här. Många.
Yep.
Ska jag säga, 1996 kom den första, så att det är snabb huvudräkning, vadå? 14 år?
Ja, nästan. Ja.
Senare? Nej, det är ännu mer. Ja, det är ett långt glapp
i varandra. Vi säger nästan 15 år senare.
Ja, matten är vad den är.
Yep.
Och den...
Alltså,
den julkalendern var ju, det var också en av dem som jag faktiskt följde rakt igenom, men det var nog mycket nostalgikänsla där också, såklart, för den själv och för många andra.
Yeah. Jo, men det var det ändå, och liksom, det som var roligt med den var ju dock att de lyckades få så många av originalskådespelarna att komma tillbaks och göra liksom sina roller i repris.
Ja, alla gör ju en, alltså hela familjen Olsson gör ju en cameo.
Ja. Yeah.
I den här julkalendern. Det är ju, har ju Lillan och...
Cameo är det väl inte till med dem? Är väl ändå...
Ja, men visst... Ja, nej, det ska jag inte kalla det. Men de är ju där, men de påverkar ju oftast... Ja. De flesta påverkar ju inte berättelsen på något sätt. De är mer... Ja, men vi bodde här en gång och nu är vi här igen.
Ja.
Det är väl egentligen karaktären Lillan som spelar den största rollen i den här julkalendern. Ja. Av de gamla då, eftersom hon är med och i stor del hjälper Den nya familjen som jag nu totalt glömt namnet på.
Ja, jag med.
Så minnesvärda var de. Nu har jag i och för sig sett om den andra julkalendern för inte så länge sedan.
Ja, jag har inte sett om denna av uppenbara anledningar. Men alltså,
nej, vi har lite annat för oss kanske.
Alltså det enda är liksom så här, den lyckas ändå fånga lite utav känslan som första Greveholm har och samtidigt missar den något så fruktansvärt. För jag vill inte minnas att första Greveholm var så pass rakt ut sagt barnslig som...
Ja, den hade ju sina ögonblick.
Ja,
absolut. Men det är också... Det är väl lite här att det finns en annan typ av humor.
Ja.
När den här kalendern, alltså när uppföljaren görs, än vad den liksom fanns på liksom mitten av 90-talet.
Jo, det är sant.
Det är ju också ett helt annat tempo i den här julkalendern. Och det är ju som sagt, det är väldigt tidstypiskt. Mm. Och det är väl egentligen därför jag gillar de här, alltså då återigen som Tjuvarnas jul, som inte lägger så stort fokus på att ah, men det ska vara högt tempo, det ska vara så här väldigt liksom modernt, alltså ja men modern humor.
Jo men precis, man
utan ja, man frånser liksom det när man i den här just i den julkalendern och när det kommer till liksom det mer moderna och liksom, ja, det är vad det är. Det är ja, vad precis. Det är. Och vissa saker går hem, absolut. Både hos, liksom, och det är väl framförallt hos kidsen som det ska gå hem.
Jo.
Att tycker de det är roligt så har de ju ändå lyckats. Sen vad man tycker om det själv då, som betydligt äldre, är ju en liten annan liten annan femma. Men en av de grejerna som jag minns från den här julkalendern då, Greveholm 2, eller ja, Grevens återkomst tror den heter, är ju att det avslöjas, jag vet inte om det skulle kallas för så här retcon, alltså att man ändrar någon liksom liksom detalj från den förra för att det ska passa ja, eller liksom man korrigerar någonting från det tidigare verken.
Mm-hmm.
Och det är ju då att för du har ju spökarna Sean och Staffan på slottet och Sean spelas ju av Sven Ahlström.
Yes.
Och i hela första julkalendern så är det att ja men Sean var grevens betjänt. Det var det han. Det var det liksom, det var det han var, det var därför han var där på slottet. Men i den här julkalendern så tror jag, om jag inte minns helt tokigt nu, men jag har ändå satt och kollat på det här när det begav sig, att Sean är grevens son.
Jo, men det är han nog det också, för om jag vill minnas fel så var liksom så här, av någon anledning så var liksom det hans straff att bli hans betjänt.
Ja, det måste ju ha skett innan någon av dem dog då, tänker
jag. Ja, jo, men det gjorde
men,
det.
Ja, det är så. Men... Den gamle, liksom, han som spelade greven i fysisk form då, inte som skelett nödvändigtvis, när den gamla julkalendern begav sig, den skådespelaren är ju inte tillbaks.
Nej, tyvärr.
Utan nu är det ju istället då Sven Ahlström som spelar sig själv. Eller ja, han
spelar greven också. Ja.
Han spelar greven och han spelar Sean då som spöke.
Ja, nej, det är lite sådär.
Men... Liten sån grej som jag hängt upp mig på så här, i efterhand. Eller när jag väl såg på det, men...
Alltså, det roligaste jag har från den kalendern, det är ju för att det har dykt upp i klipp och så här meme-format efteråt. Det är ju Ökenråttan Peggy.
Ja, det är ju ett husdjur med där också.
Ja, och nu har jag tyvärr glömt vad hans karaktär hette. Han som hade Peggy. För hans skådespelartalanger som spelar sonen i familjen är ju underbara, är väl det bästa sättet att beskriva det på.
Mm.
För han är så frånvarande och så närvarande alltid. i varje scen att det är så otroligt fantastiskt att se. Det är bara guld på skärmen varje gång. Speciellt i de dramatiska scenerna.
Det är bra när de får till det där med skådespelare. Alltså just barnskådespelare kan ju verkligen vara... Ja, det kan ju bara brista.
Det är nog inte det enklaste att jobba med, så att...
Nej, verkligen inte.
Men, ska vi gå vidare?
Ja, nu kommer ju då till ett, liksom, ett glapp för min egen del när det kommer till julkalendrar.
Ja.
Men vill du säga något mer om... eller ja, vad har du något att säga om de som kom innan tusen år till julafton?
Alltså, Barn och Hedensnäs uppfinner julen. Det är en... jag så här, kanske har sett något avsnitt eller något klipp eller så, för att jag minns att Barna Hedenhös var för mig barnböcker eller någonting sånt när vi var små, men det är ju också en rätt så gammal franchise, för jag minns för mig att mina föräldrar har nämnt att det fanns liksom när de var små.
Ja, Barna Hedenhös var ju från ursprungligen då, så vet jag, som jag minns det då, ja. I alla fall en barnbokserie. Jag hade väl en eller två av de böckerna hemma, men det var ungefär det jag hade.
Ja.
Så det var ju bekanta namn och till viss del så här bekanta karaktärer då, men oftast då genom att jag kände igen liksom Barna Hedenhös som karaktärer. Och det är väl typ det.
Ja, alltså jag menar så här, på pappret känns konceptet lite småroligt ändå. En så här helt vanlig Flintstone-stenåldersfamilj liksom sköter sitt, och sen helt plötsligt från ingenstans befinner de sig i nutiden och måste lära sig ta hand om sig själva.
På tal om kulturkrockar då.
Ja, precis, på tal om kulturkrockar. Men ja, och liksom så här, på pappret känns det ju väldigt underhållande, men jag vet inte varför den aldrig riktigt fångade mitt egna intresse. Satte mig nog aldrig riktigt ner och tittade och gav den en chans. Eller någonting sådant. Jag vet bara att de som såg den har sagt att den var liksom... Den var okej.
Den var okej.
Den var inte det bästa, den var inte det sämsta. Den var okej.
Ja. Det var så 2013. Yes. Och sen 2014 kom den som heter Piratskattens hemlighet.
Ja. Yeah.
Inte sett ett enda avsnitt av.
Jag såg introt till den och sen bara gav upp.
Ja.
För det är nog... Alltså så här, man kan tycka vad man vill om julkalendrar och att de ska ha liksom julen som tema.
Mm.
Och att de måste handla om julen och liknande. Men det har alltid funnits en julkänsla någonstans ändå i julkalendrarna, även om inte julen har fått stå i fokus.
Mm.
Det finns inte alls i Piratskattens hemlighet. För om någon anledning så är denna utspelar den sig nere i soliga Grekland typ under sommarmånaderna, ser det ut som, även om de låtsas att det är julafton. Vilket gör hela så här känslan till var väldigt icke-julig. Det enda lilla roliga jag har dock att berätta om den här serien är ju att vi återser ett bekant ansikte från en julkalender som gick ungefär 2 år tidigare och sen etablerar vi nästan 15 år tidigare. Det vill säga att en av huvudkaraktärernas mamma spelas utav samma skådespelare som spelade prinsessan Dioda i Mysteriet på Greveholm.
Ooh, prinsessan!
Ja, så det var lite roligt.
Och vad hände sen då? Sen kommer 1000 år...
Här har vi 1000 år till julafton.
Oh. Jag har sett 2 avsnitt av den här julkalendern, tror jag. Det är ungefär allt.
Det är synd. Det är jättesynd. Men det lilla jag har att berätta om detta som vi inte har sagt tidigare, det är ju att ett av de sista avsnitten utav serien, eller så här, julkalendern, när de är, jag tror det är avsnitt 21, där de är på 70-talet och ska prova på att bo i kollektiv. Det blev snabbt som attan anmält till granskningsnämnden. Mycket har vi pratat om tidigare.
Sånt är kul.
Yes, och detta var då för att som sagt, avsnittet handlar om i 70-talet, bland annat om hur det var att bo i kollektiv. Och då visar de upp en tidstypisk barnbok från 70-talet, som säkert många föräldrar eller som har bara någon äldre i familjen som är uppväxt på 70-talet har sett någon gång. Den här boken innehåller bilder på nakna människor och använder även begreppet vuxen mys. Och detta var ju inte omtyckt, så därför illa kvickt blev den anmäld till granskningsnämnden. För Huggies man måste ju tänka på Huggies barnen. Approves.
Jag har tänkt på barnen! Usch. Det är ju... Ja, nej, det är som sagt, det är väl ungefär den uppfattning jag fått av den här julkalendern också, att det var en av dem som många kollade på och som fick en hel del just den typen av kritik mot sig. I övrigt så har jag inte varit så där stenkoll. Jag önskar att jag hade suttit mig ner och liksom bara hunnit kolla igenom så här gamla nyhetsreportage eller bara så här artiklar om men julkalendern det här året är anmält till granskningsnämnden för The X. Det har varit svårt. Jag trodde det skulle vara betydligt lättare att hitta massa information på väldigt kort tid, men det är så när man gör allting i sista minuten.
Yes.
Så nästa år kanske vi gör ett super compilation av alla julkalendrar som anmält.
Ja,
eller anmälts och vad de har faktiskt har fällts för det är egentligen det absolut roligaste.
Ja, det är det faktiskt. Vi får göra en best of.
Best of the worst.
Yes.
Sen är det egentligen den sista julkalendern som kommer året efter som jag har någon som helst koll på.
Ja.
Och det är ju då Selmas saga som kom 2016.
Ja.
Det var den till denna dag så är det den sista julkalendern som jag faktiskt sett majoriteten av alla avsnitt.
Okay.
Från. Minns du den? Eller var det här lite för sent?
Nej, alltså...
För din också? Eller ja, det här var jävligt sent också för min del. Men,
ja, jo, det var det ju. Men alltså, jag har bara sett så här lösryckta avsnitt så jag kommer inte ihåg så jättemycket. Jag minns bara att den hade lite så här historia och lite fantasy eller vad säger jag, steampunk element i den. För att det är väl ett luftskepp eller något sånt inblandat. Eller är det en luftballong? Jag minns inte.
Precis. Historien bakom den här julkalendern då, eller i den här julkalendern, är ju att... det är återigen liksom 1800-talet, liksom någon form av idyll här då när det kommer till att berätta bra julsagor uppenbarligen. Och den utspelar sig då sent 1800-tal i en värld där liksom det är väldigt så här influerat av, som du sa då, steampunk eller ångpunk, om man ska vara riktigt
svensk.
Riktigt svensk i sitt uttal. Mm. Och det handlar ju då om den 8-årige Selma som vars familj då har liksom löper en risk att vräkas från sitt hem. Och hon stöter på forskare tror jag då. Han forskade upptäcktsman Efraim von Trippelhatt.
Yes.
Hans genialiska namn är ju då för att han har tre stycken hattar på huvudet. En karaktär som spelas av Johan Ulveson som också gjort en väldigt massa julkalendrar genom åren.
Minst två i alla fall. Om vi räknar denna.
Om vi räknar denna. Vad...
Alltså vi ser ju också ett annat väldigt välbekant ansikte som har varit med rätt mycket till och från under vår uppväxt i den här julkalendern. Och han kan väl endast beskriva sig som definitionen av en riktig mysfarbror.
Tänker du på Björn Gustafsson?
Jag tänker på Björn Gustafsson, den äldre.
Det är alltså Dynamit Harry, för er som inte har stenkoll.
Eller Alfons pappa.
Komikern som... Eller Alfons pappa. Och ett annat känt ansikte där är ju Mikael Risebäck.
Ja, just det.
Alltså Dr. Cosmos.
Ja.
Som spelar, jag tror det är att han spelar Selmas pappa i den här serien. Eller den här julkalendern.
Ja, det är mycket riktigt.
Ja, hur som helst, de drar i alla fall ut på ett äventyr, Selma och från Triple Hats. För de ska bege sig till Nordpolen. De har ju nämligen fått för sig att, eller Triple Hats har fått för sig att tomten finns. Han är den enda vuxna personen i denna värld som genuint tror på tomten, uppenbarligen. Och beger sig av på en expedition och Selma följer med lite mot protester. Men det blir som det blir. Och det blir en lång resa där de får lite motgångar och det ena och andra. Och ja, de kommer fram till tomtens rike i slut. Och anledningen för Selma då att följa med på den här resan är för att hon har fått veta då, enligt ryktets går, eller legenden säger, om man, vilket man vill, är ju att om man träffar tomten så kan tomten uppfylla ens hjärtas innersta önskan.
Mm-hmm.
Och för Selma är det ju då såklart att hon ska få liksom behålla sitt hem, kort och gott. Och de som sett hela julkalendern vet ju att det slutar bra, som de flesta julkalendrar gör, med en liten twist kanske, vad vet jag, om man ska beskriva det så. Men definitivt en sån, återigen, så här väldigt typisk julkalender med en otroligt bra story, väldigt snygg kostym och och dekor och allt sånt där. Och den minns jag att jag också satt så här, ja men kanske inte så här superbänkad, men jag vet ändå att jag följde den så pass bra att jag till denna dag minns ändå så här, vad den handlade om och vissa så här storybeats, vad som hände under kalenderns gång. Så att det var en det var en bra julkalender i min åsikt, och jag är väl lite så här, ja, nästan så jag vill sätta mig och kolla på den igen någon jul framöver. Det finns ju många att välja på, ja, som sagt. Och
vi har ju några julkalendrar kvar.
Vi har ju några stycken kvar. Jag vet inte hur det ser ut med din insatthet de senaste åren, men efter 2016 så har jag noll koll.
Alltså, det sista jag minns härifrån, det är Jakten på Tidskristallen. För den...
Ja, med Rickard Wolff.
Ja, för den drog min uppmärksamhet lite, för att när jag bara så här såg det, dels så var det förvånansvärt spännande vad heter det, specialeffekter för att vara liksom SVT. Om inte för att det är någonting mer dåligt, SVT har dåliga specialeffekter, men det brukar se ut på ett väldigt speciellt sätt, vilket det inte gjorde denna gången. Och hela det här science fiction-konceptet som finns i Jakten på Tidskristallen gav mig väldigt mycket så här tillbaka till Vintergatan-feeling. Blandat med en av mina absoluta favorit science fiction-serier, vilket är Stargate. För serien går ut på det att man får följa de tre huvudkaraktärerna Arsin, Lima och Max, som blir antagna till någonting som kallas för Framtidsakademin, som är typ så här någon skola där man tränar och utbildar folk till att bli tidshjältar och tidsresenärer för att kunna utföra diverse olika saker och hålla rätt på tiden så att inte saker och ting går snett. Och de... Ja...
Känns som väldigt bekant. Det har man hört förut.
Jo, men precis. Och de får då i uppdrag av att rädda julafton för att någonting händer. Jag har jättevaga minnen. Jag minns bara att den var förvånansvärt välgjord och spännande av det lilla jag har sett. Och som sagt, för den som tycker om någonting så som Tillbaka till Vintergatan, är detta en rätt så bra, inte, jag kan inte säga uppföljare, men det är någonting som påminner om det fast i en modernare tappning. Sen kanske de går lite väl långt på liksom användet och specialeffekt och bara, åh, titta vad coolt, kolla vad vi kan göra. Men ändå.
All right. Ja, som sagt, det är väl mer eller mindre dags att avrunda det här avsnittet. Det blir betydligt längre än vad vi kanske planerade. Yes. Men har du någonting att säga om de sista julkalendrarna på listan? Det är alltså, efter Jakten på tidskristallen så har vi 2018.
Yep.
Storm på Lugna gatan. Mm. 2019 har vi Panik i Tomteverkstan.
Ja. Alltså det enda är, jag tycker det var kul att försöka att se Lena Philipsson försöka vara med i julkalendern. Det var lite otippat. Hon får se, hon var ju med i Storm på Lugna gatan.
Just det. Ja, det kommer jag ihåg vagt om liksom, typ där, det är en sak av sättet jag såg att hon var det var någon form av tävling.
Ja.
Om jag inte minns helt fel.
Ja. Hon hette ju, hon var ju typ så här, den absoluta bästa när det kom till typ julpynt, för hon hette ju typ så här Lussan någonting eller någonting sånt. Det var någon, sån här anspelning på typ Lucia.
Ja, jag förstår.
Och ja. Sen 2019s Panik i Tomteverkstan, där har jag tyvärr ingenting, men det förvånar mig inte alls att Pernilla Wahlgren är med i den, för hon är ju med överallt nu, vilket hon har varit de senaste nästan 4 åren.
Ständigt återkommande kulturprofil.
Ja.
Ja, men vi får ta och avsluta där för idag.
Det tycker jag också.
Och så får vi tacka till alla som har lyssnat. Och som vanligt kommer det en liten omröstning om de senaste 2 julkalendrarna då för kalenderkampen upp på Instagram. Man kan rösta om man vill där. Och ja, vi börjar närma oss årets slut, kan vi lugnt säga. Vi är inte helt hundra på vad det sista avsnittet kommer innebära ännu, tror jag. Ja, vi har en idé i alla fall. Vi ska se om vi ändrar oss eller inte.
Ja,
men om inte annat så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat idag. Och tack Robban för god debatt. Och,
tack själv, Haggis.
Så hörs vi.
Det gör vi. Ha det.
Tänk på barnen!